Det är palmsöndag idag och vi firar Jesus rider in i Jerusalem. Jag ska börja med ett litet tillägg som kommenterar den här händelsen. Om ni tycker att jag står i vägen nu så är det så här att jag kommer stå ungefär så här under hela publiken. Så, och om jag står i vägen på skärmen där så flytta som ni ser, för jag tänker inte flytta mig. Kan man säga. Den här händelsen när Jesus rider in i Jerusalem och folket hyllar honom, det sätter ju fokus på två väldigt stora frågor förstås. Vem är den här mannen som nu kommer in i Jerusalem? Och vad innebär det som de kommande dagarna när han tas till fånga och avrättas?
One of my favorite musical movies is Mary Poppins. I loved it. And I'm sure you remember how she makes her entrance, floating through the air, holding her umbrella, and landing on the doorstep. The manner of her arrival tells you this is no ordinary man. We're in for something special. And likewise, when Jesus arrives in Jerusalem, the way he arrives speaks volumes. First, he rides down the Mount of Olives with his associations with the Messiah. And he comes in through the east gate on a donkey. So what, you might ask? Well, grand entrances for honored guests were all the rage in the Roman world. The Caesars loved to arrive at a town or city in a huge show of power. And when they turned up at Jerusalem, they would arrive at the west gate, carrying the standard with its eagle on it, a symbol of power, and a cross, a symbol of, well, tyranny. Some even believe that Jesus arrived on the same day as some important Roman officials. So he's making a statement that can't be missed. Rome's leaders arrive on horseback, a symbol of the power of the empire. Jesus, we're told, arrives on a donkey, which isn't just about humility. It's also a fulfillment of Zechariah 9, verse 9, prophesying that a king will arrive in Zion, in Jerusalem, riding on a donkey. So Jesus is presenting the people with a choice. Which kind of king and which kingdom will you serve? I think it's a challenge that in many ways we still face today.
Så det fanns en liten reklamsnutt där i slutet. Det här var hämtat från en webbsida som heter Damaris.org. Där ligger väldigt mycket bra och intressant material, så den sidan kan verkligen rekommenderas. Vi ska fortsätta vår serie om korsets mysterium. Och temat är, som Sofia sa idag, försoningen. Vi ska läsa en text ifrån andra Korinthierbrevet, ifrån det femte kapitlet. Och jag kommer att tala om två olika saker utifrån den texten. Det kommer att handla om försoningens budskap, vem det är som kommer med det budskapet, om budbäraren. Och det kommer att handla om, för det andra, försoningens budskap. Vad är själva innehållet i det budskapet? Så vet ni de två huvudpoängerna. Jag kommer börja tala om Paulus, som är budbäraren av det här budskapet. Och jag kommer att sluta med att tala om Jesus, som är innehållet i det här budskapet. Vi läser från andra Korinthierbrevet. Jag vet alltså vad fruktan för Herren är. Och jag försöker därför vinna människor. Gud vet hur jag är. Och jag hoppas att ni också gör det innerst inne. Jag vill inte rekommendera mig själv igen, men ge möjlighet att vara stolta över mig. Så att ni kan bemöta dem som skryter med det som ligger på ytan och inte med det som finns i hjärtat. Har jag varit i extas är det för Gud. Är jag sansad är det för er. Kristi kärlek lämnar mig inget val. För jag har förstått att om en har dött för alla, då har alla dött. Och han har dött för alla för att det som lever inte mer ska leva för sin egen skull, utan för honom som dog och uppväcktes för det. Därför bedömer jag inte längre någon på människors vis. Och om jag också har uppfattat Kristus på det sättet, så gör jag det inte nu längre. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Vi ska fortsätta läsa ett stycke till i andra Korinthierbrevet för den andra delen, men vi stannar här. Och börjar med budbäraren till försoningens budskap. Det är Paulus, och han tar i den här texten upp frågorna om vem han själv är och hur man ska bedöma honom. Och han gör det ju därför att det finns många som kritiserade Paulus i hans samtid. Han var ju en person som försökte vinna människor för ett budskap. Han försökte övertyga. Det är faktiskt den ursprungliga betydelsen av det ordet. Inte bara vinna, utan verkligen övertyga människor om att Jesus är Messias. Men det här vet vi om, att människor som försöker övertyga oss, vinna oss för en viss sak, det kan emellanåt vara ganska farliga människor, eller hur? Men här måste man ju verkligen vara på sin vakt. Människor vill ju ofta få kontroll över en, få makt över en, har underliggande syften med varför de vill vinna oss för sin idé eller för sin sak eller för sin, för sitt ärende. Hur ska man bedöma den här mannen Paulus, som försöker vinna människor för sitt budskap? Ja, Paulus tar upp den här frågan och säger att det är väldigt viktigt att ha koll på inte bara det som ligger på ytan hos en människa, utan också det som finns i hjärtat. Vad är det här för en sorts person, och vad är de yttersta drivkrafterna? Vi får inte längre bedöma varandra bara på ett ytligt, vad Paulus har kallat, mänskligt vis. Därför då blir man väldigt lätt lurad. Och det är många människor genom historien som har blivit lurade av starka personligheter, eller hur? När jag läste om det här så kunde jag inte låta bli att tänka på en sak som varit väldigt aktuell i tidningar den senaste månaden. Allra mest i USA förstås, men också i vår del av världen har man skrivit om Bernard Madoff. En man som, om man bedömde honom på mänskligt sätt för bara ett halvår sedan, hade, eller på ett ytligt sätt, den allra största graden av respekt. Han var Wall Street-rådgivare. Han var före detta styrelseledamot i Nasdaq, den stora börsen där. Han hade ett enormt förtroende bland bankfolk och förmögna människor och investerare världen över, som överlät sina rikedomar till honom. Och gjorde det under åratal. Därför att han hade en så respektfull yta. Och han lyckades övertyga människor att de skulle ge honom inte bara 1 000 kronor eller 100 000, utan miljontals dollar som han skulle förvalta. Och nu har det visat sig vad som fanns i hans hjärta. Han betraktas idag, när det gäller finansiella ärenden, som världens största bedragare. Ingen har lurat andra individer på så mycket pengar som Bernard Madoff. Okej, det är ett exempel på att det finns anledning att se upp med alla som vill försöka vinna oss för sin sak. Hur är det med Paulus? Om man börjar med att titta på ytan på Paulus, så är det väldigt intressant, tycker jag, att följa den här personen. Bara titta på honom från utsidan. Han försöker vinna människor, men aldrig utifrån att han förtrycker eller tar makten över människor. Han använder förstås inte våld. Han slåss med andens svärd, som är Guds ord, inte med yttre vapen. Och vi kan läsa om när han är i Efesos. Det han gör är att han talar, han försöker övertyga, han förkunnar, han vittnar. Han har ett budskap som han presenterar. Men han lämnar människor frihet, han förtrycker inte folk. Han har absolut inga maktambitioner. När han är i synagogan i Efesos till exempel, och det blir konflikt, då försöker han inte ta över synagogan. Då flyttar han sina lärjungar till Tyrannos föreläsningssal. Alltså han har inga sådana maktambitioner att knäcka andra sammanhang för att styra dem. Och kanske ännu viktigare, inte minst i relation till Madoff som jag nyss nämnde, han hade ingen som helst ekonomisk vinning av sin verksamhet. Tvärtom satt han en ära i att inte ta emot pengar från någon annan, utan han försörjde sig själv genom hantverk. Så han tjänade ingenting på det han stod för. Okej, det här är liksom ytan, det vi ser på utsidan. Och det ger åtminstone mig respekt. De allra flesta som har velat försöka vinna människor för sin sak har inte kunnat leva upp till det här. Utan har just förtryckt människor, har haft maktambitioner att bygga upp något för egen del och har inte minst haft ekonomiska ambitioner. Men Paulus talar också i det här avsnittet som vi läste om vad som finns i hans hjärta. Vad är de djupaste drivkrafterna för Paulus när han försöker vinna människor? Och den djupaste drivkraften, det är Kristi kärlek. Jag har inget val. Jag är driven av Kristi kärlek, säger Paulus. Det är hans djupaste drivkraft. Att Kristus älskar honom, Paulus, och att Kristus älskar oss människor. Det är det som driver Paulus och som gör att han har inget val. Han måste försöka vinna människor för evangeliet. Hur visar sig Kristi kärlek? Vad innebär Kristi kärlek? Och det här är inte tala om en sentimental känsla. Utan det är någonting som har kommit till uttryck på ett mycket konkret och ett ytterst kostsamt sätt. Kristus älskar oss på det sättet att han har dött för oss. Det är den sortens kärlek Jesus har. Inte att han kan säga snälla ord om oss för att inte knäcka oss. Utan att han har dött för oss. Han har dött för alla. Och han kallar nu alla människor att leva för honom. Det är detta som driver Paulus. Jesus älskar oss ända till den punkten att han ger sitt liv för oss. Och han ger sitt liv för oss för att han fortsatt vill ha gemenskap med oss. Och kallar oss nu att börja leva med honom, vandra med honom, bli präglad av honom, finnas i hans vänskap. Paulus drivkraft är Kristi kärlek. Och det här går ju för honom tillbaka på en djup erfarenhet som han själv har haft. Att få bli en ny skapelse. Genom att ta emot Kristi kärlek blir radikalt förändrad. Vi läste den underbara versen om att den som är i Kristus är en ny skapelse. Det gamla är förgånget, något nytt har kommit. Inbjudan att bli en ny skapelse är universell. Den som är i Kristus och vem som helst är välkommen, för Kristus har dött för alla, blir en ny skapelse. Det är någonting ytterligt radikalt som sker med en människa. Gud skapar vårt inre på nytt. Det gamla är förgånget, något nytt har kommit. Och det är något definitivt. Även om det finns förstås gamla saker som hänger kvar en viss tid, så är det nya som långsiktigt ska definiera den som har blivit en kristen, den som i Kristus har blivit en ny skapelse. Det här är vad som finns i Paulus hjärta. Kristi kärlek och hans erfarenhet av att bli en ny skapelse i Kristus. Och det vill han dela med andra. Och det är det här som, ser ni, Paulus efterföljare har drivit den kristna församlingen. Varför vill vi bygga en kristen gemenskap här i Stockholm? Ja, om vi har några andra motiv än Kristi kärlek så ska vi lägga ner det. Den kristna församlingen måste hitta tillbaka till den här liksom hjärtpulsen. Vad är det som driver oss i det vi gör? Kristus älskar oss. Ända till döden på ett kors. Kristus vill göra oss till nya skapelser. På ett radikalt och definitivt sätt. Så gör Paulus en intressant sak. Han talar om att man får inte bedöma honom bara på ett ytligt sätt. Man måste se till vad som finns i hjärtat, och det är det han har gått igenom. Och så berättar han att han själv en gång bedömde Kristus på ett ytligt sätt. Och om jag också har uppfattat Kristus på det sättet, på ett ytligt, mänskligt sätt, så gör jag det inte nu längre. Paulus har ju en historia där han tidigare i sitt liv gjorde en bedömning av Jesus som var helt annorlunda än den han gjorde i slutet av sitt liv, eller hur? Han bedömde ju att Jesus var en falsk messias. Hans bedömning av Jesus var att korset bevisade att Jesus var förbannad av Gud. Och därför har ju Paulus tidigare i sitt liv varit driven av inte av Kristi kärlek, utan av hat mot Kristus. Så radikal är den nyskapelsen som har skett i Paulus liv, att han har gått från att hata Kristus till att i hela sin existens bli driven av Kristus. Jag kunde inte låta bli att gå igenom olika ställen i Nya Testamentet där Paulus talar om den här sin tidigare erfarenhet av Kristus. Paulus gjorde en total missbedömning från början av vem Jesus är. Vi kan läsa sådana här ställen i Apostlagärningarna och från Paulus eget brev. Hur Paulus en gång i tiden for hårt fram mot församlingen och lät sätta de kristna i fängelse. Hur han rasade av mordlust mot Herrens lärjungar. Hur han var en dödsfiende till vägen. Hur han på allt sätt ville bekämpa Jesu Nazarens namn. När man ville döda de kristna röstade Paulus för det. Han fick dem gång på gång straffade och tvang dem att häda. Hur han hänsynslöst förföljde Guds församling och försökte utrota den. Ivrigare än någon annan hävdar han traditionerna från Färna. Vi kunde ta ytterligare ställen från Paulus brev. Vilken förändring och drivkraft från att vara fiende till Jesus till att vara driven av Kristi kärlek. Men så var det därför att han bedömde Jesus på ett ytligt sätt och gjorde en total missbedömning av vem Jesus är. Jag tycker inte att man kan tala om det här utan att ta upp det som hela vår kultur förra veckan och de kommande veckorna kommer att ha med i diskussionen om Jesus. Nämligen det som Jonas Gardell säger om Jesus idag. Och som formar väldigt många kristnas bild av Jesus. Och som vi säger, Jonas Gardell gör samma sorts missbedömning av Jesus som Paulus gjorde i början av sitt liv. Det som Jonas Gardell hävdar i sin bok om Jesus, som det redan har skrivit så mycket och som det har varit om i TV och som kommer att vara i TV framöver i debattprogram och så vidare, det är ju att Gardells bedömning av Jesus, det är att han var inte Guds son. Jesus var inte Guds son. Folket som hyllade honom när han red in i Jerusalem tänkte fel om honom. Och Jesus dog inte för världens synd. Han dog inte för världens synd. Det Paulus gör, det är att Jonas Gardell gör, det är att han motsäger det som är ett huvudbudskap för Paulus. Och som Paulus i det här kapitlet vi läser formulerar så här: ty Gud var i Kristus. Alltså, i Kristus bodde Gud. Jesus var Guds son. Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Alltså, Jesus var världens synd. Här gör Jonas Gardell en oerhört allvarlig missbedömning av Jesus i linje med vad Paulus gjorde tidigt i sitt liv. Hur kan Jonas Gardell komma fram efter ett studium av Nya Testamentet komma fram till en sån här uppfattning? Låt mig göra några kommentarer om det eftersom det är så aktuellt i vår tid. Det Jonas Gardell gör är att han säger ingenting nytt. Om man har läst teologi så känner man till den sen tidigare. Han menar att vi måste läsa evangelierna utifrån en åtskillnad mellan historiens Jesus, alltså den verkliga personen Jesus, och sen kyrkans Kristusbekännelse, som är det vi möter i Nya Testamentet. Och de två sakerna är inte samma. Från början fanns det en historisk person Jesus, och sen senare skrev kyrkan saker som Jesus inte skulle hålla med, men som kyrkan la till. Så kyrkan förändrade vem Jesus var. Och det vi möter i Nya Testamentet är då när förändrade Jesus blev. Så försöker Jonas Gardell då att hitta tillbaka till den här Men det var då den verkliga Jesus. Det finns en mängd problem med att bedöma Jesus på det sättet som Gardell gör. Låt mig säga ett par saker om det. Varför har man bland teologer börjat vilja skilja på historiens Jesus och kyrkans Kristus? Och det har att göra med att den tanken dyker upp först i 1700-talet när man får svårt att tro på under. Så läser man evangeliet att Jesus gör under, och det kan ju inte ha hänt. Men hur kan man, varför berättar man om sånt som inte har hänt? Ja, det beror på att det här hände inte när Jesus levde, utan kyrkan för att förhärliga Jesus hittade på de här texterna om under. Men det är alltså inget strikt historiskt förändring, bara för att man är styrd av en inomvärldslig filosofi som man har tänkt ut det här förhållningssättet. Om man då börjar läsa Nya testamentet på det här sättet, så slutar det i total subjektivitet. Jag ska ge ett exempel så att man förstår vad som är problemet med att skilja historiens Jesus från kyrkans Kristus. Jag kände min pappa ganska väl. Vi hade väldigt god kontakt. Om någon av er kommer till mig och berättar en historia om min pappa och säger: din pappa gjorde en gång det här, så här och så här, och han sa så här och så här. Då har jag ganska god grund för att bedöma om ni har hittat på den berättelsen, eller om det verkligen säger någonting om min pappa. Därför att jag vet ju väldigt väl vem han var, hur han agerade, vad han tänkte, vad han talade om, eller hur? Jag har någonting att utgå från i min bedömning. Men om någon av er som jag inte känner så väl kommer och säger någonting om din pappa som jag aldrig har träffat, och så berättar en historia om din, du berättar en historia om din pappa, och sen så säger du till mig: tala nu om för mycket, tala nu om för mig hur mycket av det här som är sant och hur mycket jag har hittat på. Vad ska jag göra då? Jag kan förstås inte skilja ut vad som är sant och vad ni har hittat på, eftersom jag inte har något att gå efter. Du måste ju ha kunskap om din pappa för att kunna göra en bedömning vad som är sant respektive vad som är du har lagt till. Om man försöker jobba med Nya testamentet som Jonas Gardell gör, då hamnar man i den här situationen. Man vet inte alls vem Jesus är. Man har en källa, och då ska man försöka sortera ut vad som är sant respektive falskt i den källan. Vilket ju är en fullständig återvändsgränd och hamnar i total subjektivitet. Ett sånt här förhållningssätt har en väldigt dålig förklaringsförmåga på en mängd historiska företeelser. Om nu kyrkan verkligen höll på att lägga till olika saker i sin berättelse om Jesus, varför löste man inte urkyrkans största problem genom att lägga in vissa saker i Jesu mun? Vad debatterade man mest om i urkyrkan? Jo, frågan om hedningar ska omskäras eller inte. Tänk så enkelt den frågan hade blivit löst om man var fri att lägga in saker i Jesu mun. Men man gör inte det. Man återberättar det Jesus talade om. Det var ingen aktuell fråga i Jesu undervisning, frågan om omskärelse. Så det förklarar inte det som vi har i evangeliet. Och vi kunde ta upp flera andra saker. Min poäng här är att det som man ska dela för fram, och som nu väldigt många kommer att bejaka, bygger inte på en trovärdig historiskt förhållningssätt till evangeliet. Det finns mycket, tycker jag, starkare skäl att läsa evangelierna som verklig historisk redogörelse för vad Jesus sa och vad Jesus gjorde. Jag hoppas bara att Jonas Gardell ska få vara med om det som Paulus var med och kunna göra en helt ny bedömning av Jesus. Vi ska läsa vidare i andra kulturer. Vi inte bara tala om budbäraren Paulus när det gäller personens budskap, utan också om själva budskapet. Från vers 18. Allt detta har sitt upphov i Gud, som har försonat oss med sig genom Kristus. Ty Gud försonade hela världen med sig genom Kristus. Han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser, och han anförtrodde mig budskapet om denna försoning. Jag är alltså Kristi sändebud, och Gud manar er genom mig. Jag ber er på Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Han som inte visste vad synd var, honom gjorde Gud till ett med synd för vår skull, för att vi genom honom skulle bli till ett med Guds rättfärdighet. Vi har de senaste veckorna talat om korsets mysterium och gjort det utifrån olika infallsvinklar som vi möter i Nya Testamentet. Vi har talat om offren, och då befinner man sig på tempelområdet där Israels folk offrade djur för sin synd, och Jesus framställs som det fullkomliga, slutgiltiga offret. Vi kommer längre fram att tala om att bli förklarad rättfärdig genom tro. Då befinner man sig i domstolen, i den juridiska scenen, där en anklagad blir frikänd och förklarad oskyldig och rättfärdig. Vi talade förra gången om korset utifrån marknadens terminologi. Slavmarknaden, där en slav blev köpt fri. Man kan säga att alla de här tre bilderna av korset, de är väldigt starka, de är djupt förankrade i Bibeln. Men det känns för de flesta moderna svenskar oerhört främmande. Offer. Men hur kan vi relatera till blodiga offer? Djur som offras eller en mänsklig gestalt som dör på ett kors. Det ligger väldigt långt från det som saker vi kan relatera till. Domstolen. Det kan kännas, det kan finnas någonting hårt över det. Upplever många människor idag med en domstol, med anklagelse och så. Marknaden, vi köper och säljer inte slavar, vi blir inte sålda som slavar, vi blir inte friköpta som slavar. De här bilderna är väldigt viktiga att ta in och lära sig att förstå, för de är viktiga bilder, men vi har ju också något kulturellt avstånd till de bilderna. Den bilden, illustrationen som Paulus använder i det här avsnittet, den har vi däremot omedelbart tillgång till. Vi förstår den direkt. Frågan om försoning. Frågan om att ha funnits i en relation som har gått sönder. Om att vara en part som blivit separerad från en annan part. Och det ligger någonting emellan som man kan inte relatera. Det är en kultur där väldigt många äktenskap går sönder. Och väldigt många växer upp idag inte i den gemenskapen, i de relationer som man ursprungligen fanns i, utan i olika former av nya konstellationer. Som människor så står man i vänskapsrelationer, kärleksrelationer, och så kommer saker emellan. Om man separeras kan inte nå fram till dem. Och vi kan lätt förhålla oss till det här begreppet försonas, för vi förstår vad det innebär. Två parter som har glidit från varandra, som har blivit vända liksom mot varandra, och så försonar att man hittar tillbaka, att det blir en ny kontakt. Därför är det här en väldigt viktig ingång till korsets mysterium, frågan om försoning. Men varför behöver det vara försoning i relation mellan Gud och människa? Det som kan vara svårigheten här är att man kanske tänker att det här är väl den mest oproblematiska relationen i grunden mellan Gud och människa. Gud älskar oss. Gud är god. What's the problem? Så tänker ju många. Jag lyssnade på en TV-gudstjänst idag. Och då kunde man nog få det intrycket av prästen som förkunnade. Han talade om att människan är helig. Talade om livets helighet och människans helighet. Utan några kvalifikationer, och talade om att Guds rike finns inom oss. Och då fick man faktiskt det intrycket av att det är så för oss människor, att vi i oss själva är heliga och Gud bor i oss. Och vad är det problem? Det är förstås inget problem om det vore vår utgångspunkt. Jag förstår en del saker han var ute efter, men jag tycker att han hade börjat klargöra hur Bibeln ser på de här sakerna. Bibeln ger en väldigt tydlig dubbelexponering av människan. Vi är Guds avbild, och därför har vi en höghet och en värdighet, därför att vi är skapade av Gud. Men vi har separerats från Gud. Och vi har blivit ödelagda Och vi beskrivs faktiskt som Guds fiend. Så starka ord kan Nya testamentet använda. Och människan är hennes naturliga tillstånd. Vi är fortfarande Guds avbildare, men någonting har gått allvarligt snett. Så att nu är vi separerade från Gud. C.S. Lewis beskriver sin egen fiendskap med Gud innan han blev en kristen på följande sätt. Ni vet Lewis som har skrivit Narnia-serien och så har skrivit så mycket väldigt tänktade böcker om kristen tro. Han berättar i sin självbiografi, som handlar om hur han i vuxen ålder efter lång kamp omvänder sig från ateism och blir en kristen. Och då skriver han så här om sin tid innan han var kristen. What mattered most of all was my deep-seated hatred of authority, my monstrous individualism and lawlessness. No word in my vocabulary expressed deeper hatred than the word interference. But Christianity placed at the center what then seemed to me a transcendental interferer. Alltså, han hatade auktoritet och han hade en monstruös individualism, alltså han ville sätta sig själv i centrum. Och det fanns inget han tyckte värre om än inblandning. Att någon skulle blanda sig i hans liv. Och kristen tro, det handlade om det mest fruktansvärda av allt. En transcendental, alltså en övernaturlig inblandning i hans liv. Och han stod inte ut med tanken på Gud. Jag tror att han ger uttryck för någonting som finns djupt hos människor. Paulus, han kan faktiskt säga det rakt ut. Vi var Guds fiend. Och då grep Gud in och försonade oss med honom genom hans sons död. Men han talar om människan som Guds fiend. Det här är bakgrunden till vad Paulus nu skriver om försoning. Var kommer försoningen ifrån? Det här är ett underbart budskap. Gud har tagit initiativ till försoning. Det startar hos Gud. Allt detta har sitt upphov hos Gud. Ordagrant citat från det här kapitlet, Andra Korinthierbrevet 3. Allt har sitt upphov hos Gud. Det är inte människan som börjar med att vända om. Det börjar med att Gud vänder sig mot oss och tar initiativ till försoning och tar bort den skuld som ligger mellan honom och oss. Det är Gud som tar initiativet. Vad handlar försoningen om? Det handlar om att Gud har försonat oss med sig själv. Det är inte bara så att det fanns ett problem på den mänskliga sidan att vi var fiender mot Gud. Det problemet skapar en reaktion hos Gud som Bibeln kallar för Guds vrede. Någonting behöver ske också hos Gud. Någonting objektivt behöver ske för att människan ska kunna koppla samman med Gud. Och det är det som Gud gör i Kristus. Han försonar världen med sig själv genom att Kristus dör och stilla Guds vrede, vänder bort Guds vrede. Och så öppnas vägen mellan Gud och människan. Hur gjorde Gud detta konkret? Här finns ett av Nya Testamentets mest dramatiska uttryck om korset. Gud gjorde det genom att Jesus blev gjord till synd. Att Jesus så radikalt ställde sig i vår situation att han förenades med vår synd så att han i verklig mening kunde bära bort. Och det är det han gör på korset. Han blev gjort till synd, han bar Guds vrede, bar bort världens synd. Och nu finns ingenting i vägen mellan Gud och människan. Och det i sin tur innebär att Paulus nu kan säga till varje människa han möter: låt försona dig med Gud. Från Guds sida finns det inget problem. Men problemet kan ju fortfarande vara från vår sida. Att vi som Lewis hatar gudomlig inblandning i våra liv. Men nu är vem som helst välkommen att omvända sig från det. Och Paulus säger, låt försona er med Gud. Och det är min uppmaning till oss som möts här. Vad står du i relation till Gud? Låt försona dig med Gud. Trä in i en vänskap med Gud. Det är fullt möjligt genom det Kristus har gjort. Och vi som kristna gemenskap, vi har ett uppdrag här. Paulus talar om sig själv som Kristi sändebud. Engelska översättningar har att han ser sig själv som ambassadör för Kristi, Kristus. Var det ett tecken på att jag borde säga annars? Jag lovar, jag ska det. Vi har ett uppdrag att vara Kristi ambassadör. Och hela tiden ge den här uppmaningen medan. Låt försona dig med Gud. Kom tillbaka till Gud. Bli Guds vän. Det är så som Abraham beskrevs. Han var Guds vän. Ytterst sett. Även om det inte hade hänt så kunde han ytterst sett bli det därför att Jesus en dag skulle bli gjort till synd och också gjort till Abrahams synd och bära bort det. Och så kunde Abraham vara Guds vän. Och så kan vi vara med för att bli vänner till Gud. Bli försonade fullt ut så att allt som skulle kunna ligga mellan oss och Gud är borta. Låt försona dig med Gud. Jesus, vi tackar dig för att du valde att gå korsets väg och försona oss med dig. Tack att vi kan få erfara dig, Paulus, erfara att få bli nya skapelser och lämna allt det gamla bakom oss. Att någonting nytt kommer när vi blir vänner med dig. Låt oss i den här gemenskapen få vara dina ambassadörer som får vara en utmaning till vår tid. Låt försona er.